Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Och samtidigt som George Bush svor eden som USAs nya president, så hyllade han förstås från onkel Sams stuga, alltså från Vita huset, sin företrädare Ronald Reagan.
Ja, som i sin tur hyllade sig själv i ännu mer översvällande formuleringar.
We meant to change a nation, and instead we changed a world.
Ja, han hade minsann inte bara ändrat USA, utan hela världen.
Trams, tyckte tidskriften Time, som istället korade Sovjets Gorbachev till hela 80-talets mest betydande politiker. För det var ändå han som med sin perestrojka och glasnostspolitik hade satt igång en demokratiseringsprocess som bland annat resulterat i den sovjetiska utmarschen ur Afghanistan och som givit näring åt den överrumplande och snabba folkresningen i hela Östeuropa. Och dessutom talade han konkret om nedrustning.
Подлинного и глубокого разоружения, если одновременно не будем менять коренным образом политический климат на планете.
Hey, listen everybody. There's a new man in my life. Oh yes, and he is really, really special. His name is Mikhail Gorbachev.
Mikhail Gorbachev!
Mikhail Gorbachev.
Men på den blågula hemmafronten, då var det minsann inte klappsalver, utan helt andra salver som riktades mot ekonomiens fältmarschall med Kjell-Olof i förnamn, när han presenterade sin strama budget. Den var något ofullständig och ointressant, ansåg de flesta i oppositionen. De såg fält som en tjuvaktig skata. Och även skoleleverna upphävde ramaskrin när det visade sig att finansministern minskade anslaget till skolan med 170 miljoner. De demonstrerade och ropade krossa fält.
Var kommer ni ifrån?
Engelbrekt.
Krossa fält skriker ni här. Vad hjälper om man krossar fält?
Nej, vi tycker bara att det är så dumt. Och...
Det är orättvist som ska alla äldre få alla pengar och kan inte vi få något?
Det är vi som ska sköta om dem, så de blir gamla pensionärer.
De satsar massor på alla piloter och militärer, men folk kan de inte satsa ett öre.
Jag sitter här med fält när han blir gammal och vi tar pengar.
Och tidningarna engagerade sig förstås. Och fält uppmanades till och med på Expressens löpsedel att gå och hänga sig. Och då blev fält ilsken.
Jag hade nämligen inte tänkt mig att svenska politiker offentligen skulle uppmanas att begå självmord. Men jag kunde ändå på löpsedlarna i landets största dagstidning gå och läsa uppmaningen till mig att gå och hänga mig. Jag måste säga att det inte ofta jag blir upprörd. Ett långt liv i politiken har lärt mig att det mycket sällan lönar sig. Men jag måste ändå säga att jag finner det vulgärt. Och ganska avskräckande att utnyttja ett 11-årigt barn för att på det sättet frammana bilden av att jag har ställt mig bakom denna politik antingen för att jag är sinnessjuk eller så pervers eller på annat sätt deformerat så att jag bör avlivas. Och jag vill säga till den tidningens representanter att varför ta risken att jag inte följer rådet? Ni hade kunnat råda någon annan att skjuta mig. Här finns ju faktiskt prejudikat.
Men Fält tvingades ändå att ge vika för opinionstrycket.
När det gäller anslagen till grundskolan kommer de att utgå med full kostnadskompensation. Det betyder att de extra anslag jag tänkte att tilldela bland annat för att man skulle få fast anställda vikarier därmed bortfaller. Men grundskolan får full kostnadskompensation.
Det var en gång en finansminister från Nacka som ofta om marknadsekonomin brukar snacka. Men det verkar mest bli tal, ty rörelsen är sval. För lovsången till vår politik får jag dock tacka.
Jag har på de minuter jag hade försökt att åstadkomma någon slags svar på Tobissons limerick. Och jag var lite på väg där. Jag hade fått ihop det att Tobisson varken är någon bra poet eller någon vidare ekonomisk profet. Och det rimmar ju, men jag ger upp. Lars Tobisson går är att omforma till poesi.
Mindre poetiska var sammandrabbningarna i riksdagens konstitutionsutskott, eller konspirationsutskottet som det ibland kallas. Speciellt Anders Björk och Carl Lidbom, de hade ett gott öga till varandra. Bland annat när det gäller Carl Lidboms partiella minnesluckor.
Jag kan inte på det viset komma ihåg vilka plan jag tog när jag kom och om det var regn eller sol när jag anlände och vem jag träffade här och vem jag talade med i Grand Hotels vestibul och så vidare. Jag har icke den sortens minne. Låt mig förklara detta. Inget som helst minne jag gjorde den 8 december 1987.
Ännu mer bister blev tonen när Anders Björk ville ha reda på hur Kalle Lidbom handskades med de hemliga handlingarna.
Den där frågan är bara trams. Du får inget svar därför att det är trams.
Du har låtit din hustru läsa hemliga handlingar.
Du får inget svar därför att du håller på med trams.
Jag tycker icke det ankommer på Carl Lidbom att fälla sådana yttranden här. Du ska veta hut när du är här. Punkt.
Det värsta som finns, det är det värsta jag vet. Det värsta jag vet, det är det värsta som finns. Fy fan för gubbar som gnäller, ungar som fäller.
Monsieur Björk, ayant obtenu la majorité absolue des représentants de l'Assemblée, je le proclame élu président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel.
Kommer du att lämna din uppdrag i KU och andra uppdrag nu?
Nej, det kommer jag definitivt inte att göra. Jag kommer hålla fast vid konstitutionsutskottet. Det finns mycket mer att göra.
Vilka är det viktigaste uppgifter för Europarådet nu då?
Just nu och under de närmaste åren blir det att öppna nya relationer med Östeuropa. De har ju tidigare bojkottat oss, tyckte att vi var en del av det kalla kriget. Nu vill de ha samarbete. Bara de senaste dagarna har vi haft en rad ledande östeuropeiska politiker här. Det blir en av mina uppgifter att hålla den processen igång.
Ungefär samtidigt redovisade Carl Lidbom sin utredning om Säpo, om hemliga avlyssningar och buggningar.
Utöver det här med mordutredningen, ja, då har jag fått en del fall som har berättat för mig av tjänstemän inom Säpo. I ett fall fick jag så konkret information att jag var tvungen att vidarebefordra den till åklagare. I andra fall har jag inte fått en lika djupgående information och inte velat ha den heller. Jag har inte velat tjänstgöra som angivare och inte som en extra åklagare. Men Säpo-tjänstemän har berättat för mig att de har deltagit i buggning. Vilken typ av operation det har rört sig om. Vilken teknik de har använt sig av. Hur man har hanterat den information man har fått fram. Och så vidare och så vidare. Genom sådana samtal har jag fått fullt klart för mig att buggningar används som ett icke onormalt inslag såväl inom kontraspionaget som inom terroristbekämpningen.
På vilken nivå har besluten om buggning fattats?
Det har varit olika i de fall som jag har fått kännedom om. Ibland har det helt enkelt varit kommissarier som har beslutat det på egen hand. Ibland har besluten legat på byråchefsnivå. Jag har inga belägg för att beslut har tagits på högre nivå än byråchefsnivå.
Men hur hade han då handskats med de hemliga personakterna?
Jag har fått en fullmakt att gå och rota in precis vad jag ville i Säpo. Detta för att ta reda på vad jag kunde om Säpos arbetsmetoder. Min fullmakt har inga som helst begränsningar. Allt som Säpo vet hade jag rätt att veta.
De personer vars akter du har studerat, har de blivit underrättade om detta?
Nej, varför i helvete skulle de bli det?
Nej, och följetongen Kalle Lidbom var minsann inte färdig med det. Nu attackerades han för att ha uppträtt med KGB-älskarinne och ett officiellt besök på en marinstation i Frankrike.
västra Bretagne, ut i hamnstaden Brest, där vågorna klucka mot strand. Där är jag en fransk amirals hedersgäst, som ambassadör för mitt land. Dit kommer jag med en förtjusande dam, som går som min hustru Gnås. Min diplomati har en jättelik ram, och allt går som väntat i lås.
Det är rödmånans historia utan lika, att det här skulle vara misstänkt person eller annat. Och vad håller ni på med i Sverige numera?
Vad säger du själv om uppgiften att fransk säkerhetstjänst har intresserat sig för den här kvinnan?
Det anser jag var ganska uteslutet. Att det en eller annan omdömeslös svensk har ringit upp i det här, det är tydligt. Men att vi har en marinchef med så uruselt omdöme, det är ganska häpnadsväckande.
Men jävlar i mig, fartygschefen var där. Han såg hennes arm runt min hals. Nu hjälper det knappast hur mycket jag svär. Vad ska jag nu dra för en vals? Jag skiter i Schoback och alla som finns. Jag är ju dock ambassadör. Här dansar Kalle Lidbom med ännu ett kvinns, till solen går ner som den bör.
Fartygschefen i Frankrike som hade förmedlat den här historien, han hänvisade till sin informatör, nämligen den svenska konsuln i Brest, som ansåg sig kunna känna igen en agent från det sovjetiska KGB enbart på ögonen.
Du hade ingen anledning att fråga hur han genom att se på en människas ansikte kunde göra en sån här bedömning?
Jo, han, och det gjorde jag. Och han sa att jag ser det på ögonen på dem. Och jag kan väl också tycka att... Det kan vara svårt kanske att göra det, men det var hans bedömning i alla fall.
Men låter inte det som en ganska märklig slutsats?
Ja, det kan vara svårt att säga. Jag är inte så säker på det. Va? De som har sysslat med sån här verksamhet kom till kontakt med sådan verksamhet, så är det möjligt att de kan göra det.
Så du tror själv att man möjligen kan se på en persons ögon om den är KGB-agent?
Nej, det är inte direkt på ögonen kanske enbart, men kanske på uppträdandet och ja.
Men spionfebern här i landet drabbade flera än Kalle Lidbom. Pierre Schori, kabinettssekreterare i UD, fick misstankarna riktade mot sig på grund av ett förhållande till en äldre expert på kurdiska språk vid ett franskt universitet. Pierre Schori, rasande, angrepp Säpo-gänget.
Ja, det är både skandalöst och skrämmande. Man vet inte om man ska skratta eller gråta. Och min kommentar är väl att det är tur att det där gänget inte får härja fritt längre.
You're never surprised, really, when you deal with such delicate problems as Kurds, of course, which is a problem which interests many people. But I'm surprised by the fact that I am the center of a debate, which is not my debate. I think it's a problem concerning Pierre Schori, not really me.
Ja, det är inte mitt problem, utan det är Pierre Schoris problem, som Madame med en sopande gest i rösten.
Men bakom det här låg naturligtvis hemliga avlyssningar och så kallade bookningar långt utanför lagens gränser. Men Hans Holmér, som beordrat avlyssning i samband med Palmemordet, han tog på sig ansvaret åtminstone för det.
Beslutet var mitt och ansvaret för den här åtgärden är bara min. Jag var ensam om att fatta det här svåra beslutet. Att inte beordra buggning hade enligt min mening vid den här tidpunkten varit fel. Det tyckte jag också idag. Buggningen utfördes utav säkerhetspolisen. Jag nämnde aldrig buggningen för rikspolischefen eller någon ledamot av regeringen eller för någon anställd i kanslihuset. Det var ett ärende för mig och för polisen, inte för regeringen.
Men det var inte Holmérs spår eller hans åtgärder som ledde fram till rättegången mot den misstänkte, den så kallade 42-åringen. Han nekade ju envist till att ha någonting att göra med mordet på Palme.
Jag har inte mördat statsminister Olof Palme och jag har inte försökt mörda fru Lisbeth Palme. Skotten mot Palme var ett skändligt dåd som jag aldrig skulle kunna göra mig skyldig till.
Under polisförhören så hade han nekat lika kategoriskt.
Har du någon som helst förklaring till varför de här personerna som du åberopar inte har möjlighet att styrka dina uppgifter?
Jag vet inte, du kanske tar för mycket amfetamin, vad vet jag? Kanske slut i hjärnan, vad fan vet jag?
Du har ingen annan förklaring?
Nej, jag har inte fan.
Jag vill alltså upphålla
mig. Vad har jag för motiv att mörda Palme? Tala om det för mig. Tala om det här, eller gör det du vill. Varför skulle jag mörda Palme? Tala om det. Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget motiv och jag har inte mördat Palme.
Men åklagare Helin, han tog inget intryck alls utav nekandet.
När det gäller påföljden slutligen så kan den bara bli en, för det fall tingsrätt som skyldig till mord, det vill säga livstidsfängelse.
Försvarsadvokaten däremot, Liljeros, han riktade in försvaret bland annat på en attack på målsäganden och huvudvittnet Lisbeth Palme.
Hennes agerande under förundersökningen, vid konfrontationer, hennes skrift till rätten, hennes oerhörda krav och hennes uppträdande, sätt att svara vid förhöret till rätten, allt detta inbjuder till största försiktighet. Även om man har förståelse för hennes situation så har hon faktiskt inte velat medverka till att mordutredningen gjorts på ett korrekt och rättssäkert sätt. Hennes självtillräcklighet, obändiga krav och vilja och brist på respekt för gängse praxis i ett mål som det här, det diskvalificerar henne som bevisning i det här målet. Det får bara inte hända att en oskyldig person blir dömd. Det får inte förekomma snudda vid tanken på att det skulle kunna bli ett justitiemord.
Men ändå så blev tingsrättens dom fällande. 42-åringen dömdes till livstidsfängelse. Det var lekmännen som fällde honom, medan de juridiska domarna ville fria. Under på att försvarsadvokaten Liljeros var ganska nöjd.
Det ser ut som en halv seger.
Man kan uttrycka det på det sättet.
Men vad betyder det då för en hovrättsförhandling att de två juristerna vill fria?
Det kan ha stor betydelse.
Och stor betydelse fick det. Den halva segern blev till en hel seger när hovrätten senare helt friade. Och den anonyme 42-åringen förvandlades till herr Christer Pettersson som höll ett tal för pressen från sitt fönster hemma i bostaden.
Jag anser att jag menar, det är ju inte det som är kännetecknande. Jag har personligen inte lust att begära en spänn.
Nej.
Olof Palme är mördad och det är en stor förlust för landet. Vad är det med det då? Sen är det att jag råkar sitta häktad i 10 månader. Men jag är ingen jävla styckmördare, så jag ska ta mig fan inte. Jag har ingen lust att begära skadestånd. Men rent tekniskt praktiskt, det är klart att man har lust att få några spänn.
Nej. Naturligtvis var det inte alls pengar det var fråga om, inte alls. Nej, det var Lisbeth Palme han ömmade för, eller hur? Som han sa vid den tumultartade presskonferensen dagen därpå.
Lisbeth Palme, herregud i himmelens höjd. Jag skulle vilja säga så här, att, och det har jag pratat med Arne om, att förmodligen det är lite som talar för att jag någonsin kommer att få träffa henne så här face to face, eller så här nära. Men om det skulle inträffa så vore ingen gladare än jag. Jag skulle vilja krama om henne och jag skulle vilja säga det att jag delar ju hennes förlust alltså.
Lisbeth Palme talade ut någon vecka senare. Hon var upprörd över hovrättens frikännande. Hon var upprörd över pressens mutor och falskhet och polisens sätt att sköta utredningen och att ständigt läcka.
Ja, det började ju redan den polisman jag mötte på sjukhuset började ju genast säga vad jag hade sagt. Och i nästa som jag träffade dagen därpå, det jag sa till de polismännen, det läckte ut omedelbart. Och det var ju det som gjorde att det var så komplicerat när jag skulle försöka att få förtroende för utredarna. Och jag träffade då Holmer och han lurade mig ju omedelbart. Han hade då förklarat att vi skulle kunna arbeta på det sättet som jag frågade, nämligen under sekretess och konfidentiellt för att bevara förundersökningsmaterialet på ett bra sätt. Och han ljög mig faktiskt rätt upp i ansiktet. Han gick omedelbart till Åsheden. Och sedan har de ju publicerat det här när det var så att säga preskriberat och det, ur brottssynpunkt. Men det är ju inte mindre skurkaktigt och inte mindre brottsligt för att själva straffsatsen är preskriberad. Det tycker jag man ska vara noga med att skilja på.
Ja, vi kanske ska säga att den Åsheden som fru Palme talar om är den journalist på Dagens Nyheter som håller mer dagligen informerad om utredningens gång.
Och fru Palme, hon fick medhåll av en domare, en chefrådman som attackerade på Publicistklubben.
Om det blir allt för mycket spektakel i en rättegång så kan den påverkas. Som domare får jag en känsla av att massmedia lämnat syftet med offentlighetsprincipen och är klart på väg in i underhållningsbranschen eller sportbranschen. Frågor vem vann idag? Det är allt vanligare. Och jag utgår från att mycket snart kommer man ha vadhållning också.
Och man får heller inte glömma att Refaat El-Sayed hade röstats upp till toppen på massmedias rankinglista. Och nu var han åtalad och nu skulle han dömas. Och åklagaren var inte nådig.
Refaat El-Sayed har förtigit, vilselett och desinformerat, manipulerat, utnyttjat, svikit och missbrukat förtroenden och lojaliteter. Refaat El-Sayed har visat exceptionell hänsynslöshet.
5 års fängelse krävde Hans Lindberg för Refaat El-Sayed och så kom droppslaget.
Vi yrkar att tingsrätten omedelbart häktar Refaat El-Sayed.
Ja, men det är bra. Det finns inga gränser att en människa ska kämpa. Jag känner det ärligt talat. Besviken.
Har du någon som helst föraning att du skulle bli häktad?
Inte alls. Det här kommer som en överraskning för mig. Och jag slåss idag ensam.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
Nåja, det kanske inte är så lätt att be happy när man har dömts till 5 års fängelse, även om man har överklagat.
Men ännu värre är det säkert att vara både fördömd och dömd till döden, som författaren Salman Rushdie blev av Ayatollah Khomeini för sin bok Satans verser. En dödsdom som hänger kvar även efter Khomeinis död.
Frankly, I wish I'd written a more critical book. I mean, a religion that claims that is able to behave like this, religious leaders, let's say, who are able to behave like this, and then say that this is a religion which must be above any kind of whisper of criticism. I mean, that doesn't add up. It seems to me that Islamic fundamentalists could do with a little criticism right now.
Ja, Rushdie, hade, sa han, kunde vara ännu mer kritisk. Detta borde fundamentalismen ha kunnat tåla.
Just det, sa också akademiledamoten Lars Gyllensten.
Nu är ju uppmärksamheten på den här brutala terrorreligionen som företräds har kommit in i. Och jag tycker det är kolossalt tragiskt att islam, som är en rikt facetterad religion och som rymmer så mycket, ska ha fastnat i sån där återvändsgränd där man försöker hävda religiösa värden med hjälp av maktmedel, terror, stympningar och mord.
Och därmed så bröt krisen ut i Svenska Akademien, som inte helhjärtat ville ställa upp på ett fördömande av dödsdomen. Gyllensten, han tog sin hatt och gick, och med honom så följde ytterligare ett par medlemmar.
Vänligt sinnad och på gott humör var den katolska kyrkans överhuvud Johannes Paulus, påven, den stora turisten som reste runt jorden och kysste marken dit han kom. Han var nu på väg till Skandinavien. När Titti Nylander fick tag på honom, på flyget naturligtvis, och fick ett samtal om det evigt kvinnliga.
I think that it is, of course, it is a contemporary situation of women, but it is a, but it is maybe das ewig weibliche.
Sedan så damp han ned, även här i Sverige, kysste marken och välsignade oss alla.
Gud välsigna Sverige.
Och när han nu var här, så kom han till Globen, Sveriges svar på Sixtinska kapellet, och medverkade i ett herrans show.
Och vad vi fick bekräftat under besöket, det var att han säger nej till skilsmässa, han säger nej till kondomer, han säger nej till aborter, och han säger nej till att präster ska få gifta sig, och han säger nej till homosexualitet.
Men han säger ja till tolerans.
Och en annan resande svensk är Yassir Arafat, som kom till Norden han också. Och i Helsingfors så prisade han Sveriges fredsmäklarroll i Mellersta Östern efter att ha tagit emot en representant för den svenska regeringen.
Yes, yesterday, last night I have the opportunity to meet a special official envoy from the Swedish government. I received a message from him, and it was a very important message, and we hope that this effort from the Swedish government to continue so that we can increase our coordination to achieve real peace.
Men det är en medlingsprocess som skrider segt fram under upprådets intifadans andra år. Nästan dagligen så skjuts någon palestinier ihjäl och många, många skott skadas.
En skottskadad bärs in på Astresjukhuset i Gaza. 15 månader efter det att det palestinska upproret började just här i Gaza fortsätter revolten med oförminskad styrka. Bara under den gångna veckan har 5 palestinier skjutits ihjäl på de ockuperade områdena. Och antalet dödsoffer bland palestinierna är nu uppe i minst 400. Ändå har dödsskjutningarna minskat de senaste månaderna. Och antalet skottskadade har istället ökat, beroende på att den israeliska militären i högre grad har börjat använda sig av kulor med låg hastighet, som plast- och gummikulor.
Det har ju inte varit svårt för Sverige att ta ställning för de ockuperade palestinierna. Däremot har det inte varit lätt att förklara att Sverige en gång som första land erkände Sovjets ockupation av de baltiska staterna. Och frågan är nu om de baltiska staterna fortfarande är ockuperade eller inte. Ja, det här aktualiserades när utrikesministern Sten Andersson besökte Baltikum i höstas.
Sveriges inställning i erkännandefrågan ligger fast. Och det går inte att erkänna att vissa områden ingår i en stat, i detta fall Sovjetunionen, och samtidigt påstå att de idag är ockuperade av samma stat.
Moderatledaren Carl Bildt, han tyckte att det fortfarande finns oklarheter i regeringens olika uttalanden om Baltikum. Om ockupation eller inte, sa Bildt.
Att det inte skulle gå att erkänna att vissa områden har inkorporerats i en stat genom ockupation, det är faktiskt ingenting annat än nonsens.
Men samtidigt så manifesteras i Baltikum sammanhållningen och frigörelseviljan genom en enorm demonstration genom alla 3 baltiska länder.
Klockan 6 ikväll svensk tid tog miljontals balter varandra i händerna och bildade en 70 mil lång mänsklig kedja genom de 3 republikerna för att minnas och för att protestera mot det avtal Nazityskland och Sovjetunionen slöt för idag 50 år sedan och som blev början till det sovjetiska införlivandet av Baltikum.
Den frigörelsevilja som manifesterades i Baltikum, den fanns också i Östeuropa och sedan flera år i Polen, där Solidaritet hade drivit en konsekvent frihetslinje och nu segrat i ett jordskredsval.
President Bush från USA var en av de första statsmännen som besökte till Polen som befriats från stalinismen.
These are great days for Poland. Solidarity is legal. The beginnings of a free press now exist. A new parliament is in place. The Polish Senate has been restored through free and fair elections.
Det är en fantastisk tid för Polen nu, sa president Bush. Solidaritet är fritt, en fri press börjar växa fram, det nya parlamentet har börjat sitt arbete. Den polska senaten har återupprättats efter fria och rättvisa val.
Det polska exemplet, förstärkt av Gorbachevs perestrojka, inspirerade, som vi nu vet, till en genomgripande omvälvning i hela Östeuropa. Men exemplet smittar av sig också långt utanför Europas gränser.